Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Det är inget problem att hitta.
Nej, det är inte mina hoods det här egentligen.
Nej.
Jag bor ju på norrort, men det finns ju GPS. Ja. Annars hade det blivit värre, tror jag.
Det här är dock mina hoods. Jag är född och uppvuxen.
Ja, det är det.
Södermalm och bodde fram till nyligen här i Hornstull och bor i Bagarmossen nu.
Nu kom det så att det blev liksom
AIK. Ja. En äldre kusin till mig faktiskt. Han blev frälst i samband med guldet 92. Då hade jag precis fyllt 4 och hade inte så mycket att säga till om. Så att min kusin Mattias kom då och bara, nej, men ni vet, så här, jag och min syster, 4 och 2 år gamla, bara, ni vet att vi är AIK-are, va? Och vi bara, ja, ja. Och så på den vägen blev det.
Ja,
hockey på Hovet och Globen. Och
var läge och påverka lite där då, med guldet också.
Ja, jo. Och sen fick jag ett guld i samband med att jag fyllde 10 98 och jag fyllde 30 den 23 oktober nu om en vecka, så att jag vill jättegärna ha ett guld i år också.
Det blir guld.
Nummer 27. Jag är hård för fan. Jag är bengaler, jag är radio Råsunda. Jag är Sveriges vackraste emblem. Jag är Kenny Baby Spike mellan en djurgårdares ben. Jag är Bojan Djordjic attityd.
Hej och välkomna till episod 179 av Radio Råsunda. Det är fortfarande landslagsuppehåll. Har varit det alldeles för länge nu, känner jag. Men nu tycker jag att vi ska dra igång derbypeppen. Det är ju derby på söndag. Vi möter Djurgården, vilket alla förmodligen har koll på. Och för att få upp derbypeppen riktigt, riktigt ordentligt till 110% så sitter jag här idag i studion med en riktig derbyhjälte. Välkommen Andreas Andersson.
Tack så mycket.
Hur känns det att bli kallad derbyhjälte?
Det värmer faktiskt.
Det är ju sant.
Det är några år sedan, men man kommer ihåg det väl.
Ja, vi minns ju väldigt väl Jösses Amalia-målet mot Djurgården. Det vet du vad jag pratar om. 4-3.
Ja.
ÖSK fortsätter spela. Andreas Andersson mot Rask. Ska Andersson avgöra det här derbyt? Andreas Andersson skjuter. I mål!
Ja, vilken match.
Jösses Amalia. Det är derbyts sjunde mål. Och AIK leder för första gången i matchen.
Oerhört stark individuell prestation av Andreas Andersson som vände bort Niklas Rask. Och Andreas hade 2 liknande lägen i första halvlek från det här. Och han siktade mot bortre krysset och lyckades inte då. Men den här gången var det inget fel på prickskjutandet.
Andra målet i matchen och för säsongen för Andreas Andersson. Och sicken strut.
Nej, men det är speciellt. Och det är speciellt med den matchen också. Att vi låg ju under hela vägen egentligen från början, men så det är första gången vi leder också i matchen där, och det blir lagom och avgöra där i, jag vet inte vad det var kvar, 10 kvar kanske.
Det var 75 minuter.
Ja, precis, så ungefär. Så att, trevlig dag. Jag kommer ihåg att det var en tidig match också, om den hade lagts av kanske lite säkerhetsskäl eller någonting. Men så att det var någon helgdag tidigt.
Förmodligen en söndag 15.00 som det är nu på söndag.
Jag tror faktiskt att det var tidigare ändå, men jag ska låta det vara osökt. Vi får kolla upp det.
Jag var ju där, men jag minns inte tidpunkten. Jag måste kolla så gamla biljetter eller något.
Kolla det, jag tror att det var tidigare.
Men du säger att du minns den matchen. Hur var känslan där i 75 minuten?
Den var väldigt, väldigt, väldigt bra just i 75 när vi är 4-3, men Vi ligger ju under med både 1 och 2-0, men någonstans det jag kommer ihåg är att vi känner att vi är med i matchen och liksom känner att vi är liksom nära och får göra mål och sådär. Så att jag kände att vi var liksom hopplöst läge när vi låg med 2-0 och sen är väl jag 2-1 tror jag, så vi är lite kontakt igen. Gör vi 2-2, men nu börjar minnet svikta.
Och sen stod det ju 3-3. Ja, och det sen blir det får ju du en...
Svante, vi ligger under med 3-2, Svante Samuelsson nickar in 3-3 kommer och sen får jag min chans.
Vad går genom ditt huvud i en sån stund när du ser att Andreas Isaksson står där i målet och du får bollen vid dina fötter?
Ja, jag får den i djupled av, jag tror att det är Åslund som lägger den i djupled och sen så vänder jag bort, jag tror det är Niklas Rask och sen får jag liksom frilejd in i straffområdet. Jag vet att jag hade en liknande chans i första halvlek och försöker sikta i bortre men lyckades inte då, men nu fick jag bra träff och Isaksson hinner inte riktigt med där, för jag får bra tryck på det. Alltså mitt första känsla är kanske att det är en höjd som målvakten kan ta, men det är en obeskrivet skön känsla när man ser att den går in i bortre krysset där, så att det var ju fantastiskt. Och det är någonting som AIK kommer ihåg, jag kommer ihåg, och det är kul att ha med sig det.
Ja, vi minns ju verkligen det där målet. Vi gjorde ju lite reklam för just den här episoden tidigare idag på våra sociala medier och la ut en liten filmsnutt just med det där målet, och så när man hör kommentatorn bara jösses Amalia. Vi fick väldigt, väldigt god och positiv respons på den snutten. Väldigt många människor som bara... Ja, alla de som inte var där och såg matchen borde ångra det för resten av sina liv. Och bara, min favoritspelare genom tiderna. Så att du är ju väl ihågkommen.
Det är kul, och sånt värmer ju fortfarande. Även om det har gått några år så är det kul att kunna att ni kan friska upp AIKs minne med sådana mål. Så att, men det är ju något som jag också kommer ihåg starkt såklart. Och just den perioden också med derbyna, hur det var med fullt, i stort sett fullt på Råsunda och sånt. Så det hände ju någonting också tidigt 2000-talet med publik och med matcherna, och både AIK, Djurgården och Hammarby som låg då i topp och slogs. Så det blev ju ännu mer tryck på de här derbyna såklart.
Ja, de vann ju SM-guldet där, Bayern, 2001. Och sen tog Djurgården över stafettpinnen.
Det var ju tyvärr att vi inte hamnade överst där vi var med där, men... hade lite för dåliga vårar, sen var vi bra på hösten, men då hade vi tappat lite för mycket poäng.
Tyvärr. Som varje år lite.
Ja, men vi spöade ju Hammarby med 5-2 där i slutet. De hade kunnat säkra mot oss. Det var också... det var 2001 då.
Ja, jag hade faktiskt
mot slutet,
tänkt nämna det derbyt, för det är väl det derbyt mot Hammarby där Andreas Alm sätter 1-0, du gör 2 mål, Mats Rubart kör sin bicykleta.
Det stämmer nog. 5-2, nu men inte Toma gör sista målet.
Ja.
Eller något sånt.
Ja, för jag har också, det är också en sån här match som jag brukar sitta och titta på ibland på YouTube. Just bara, fast den matchen är ju främst ihågkommen tack vare Rubars bicykleta. Det är ju ett jävla mål.
Ja, det är ett bra mål. Det var ett fint inlägg också.
Ja, nu när du säger det. Nej, men det var en galen match.
Ja, nej, det var en galen match. Men det blir sådana matcher man kommer ihåg. Det är klart det blir målrikt. Och sen om man också får stå på den sidan som vinner till slut, så blir det ju lite extra. Det är inte lika roligt annars.
Vilken match i AIK-tröjan minns du bäst?
Oj, men det är nog de här derbyna som jag... minst bäst. Klart, vi var i Champions League och vi gjorde bra matcher där också. Sen räckte vi inte riktigt till i matcherna, men vi är ju nära i många matcher. Barcelona vill man knappt prata om, för att det är jobbigt fortfarande. Men sen, och sen är vi med mot Arsenal borta, har 1-1 länge, och sen så avgör de i slutet. Arsenal hemma är vi också med, men det är ju, då är vi egentligen kanske borta från för att gå vidare. Men vi gör många bra matcher, så vet vi är nästan där liksom uppe på den nivån som är väldigt hög då, för vi möter ju klart Arsenal, Barcelona, det var de bästa lagen då. Så
Och är på ett eller annat sätt, i alla fall Barcelona, fortfarande ett av...
Ja visst, så att vi var på en bra nivå får man ju säga internationellt.
Sämsta AIK-minnet då? Eller värsta minnet alltså jag, i en AIK-tröja?
Det är ju, för min del, det blir mycket... I och med att jag fick, alltså vi fick mina knäskador liksom när jag kom till AIK, tyvärr. Så att det gör ju att jag har missat mycket fotboll. Men det är ju lite som det är. Men, det är klart vi åker ur då. Då var jag redan skadad. Så fick sitta, och det var ännu värre än att sitta vid sidan av och inte kunna påverka. Samtidigt var det inte... Ja, kul att kunna få vara med lite på resan, alltså när vi tar oss upp igen, även om jag försökte komma tillbaka från min skada också då, och spela några matcher i Superettan, och sen var jag med Norling under Borsa på ledarsidan där, men vi tog oss tillbaka direkt, vilket var kul också. Men just den känslan där på hösten 2004 när vi åker ur, är ju, då är det mörkt, men starkt att ta sig tillbaka så snabbt.
Ja, vi var ju vända en säsong och sen...
Och det är inte bara, det är flera lag som åkte ur. Jag ser på Hammarby till exempel, som var där och många år innan de tog sig tillbaka igen. Så att det är en tuff serie att hamna i, och man måste ta kampen för det lagen du möter är liksom...
Hungriga.
De är hungriga, de vill vinna mot de stora lagen såklart. Jag är blåa linjen, jag är pendeltåg. Jag är en chip mot Barcelona från Neshimor. Jag är Viktor Lundbergs högerfot, Björn Westrums övertro. Jag är hybris.
Men om vi backar bandet lite och tittar på Andreas Andersson-personen.
Mm.
Du har ju inte spelat fotboll på en elitnivå sedan 2006.
Ja, det är 2005 kan man väl säga.
Ja, men vi tackade ju av dig där.
Ja, precis. Det blev på sommaren 2005. Det började bli några år sedan.
Ja. Du är född i Stockholm.
Mm.
Jag tittade lite på Wikipedia och såg att svenska Wikipedia säger att du är född i Brandbergen, medan engelska Wikipedia säger att du är född i Nacka. Vad stämmer?
Då engelska rätt då. Nacka BB är född på.
Okej.
Okay. Men vad det hör till vet jag inte riktigt. Vad sa du först? Österhaninge?
Brandbergen.
Alltså Brandbergen. Jag bodde i Handen. Brandbergen. Växte upp där mina första tre år.
Då stämmer svenska Wikipedia.
Ja, vart jag växte. Jag tror det.
Nej, för att man från födelseort, den staden eller kommunen som ens föräldrar eller mor var folkbokförd i när man föddes.
Ja, men då stämmer det säkert.
Ja.
Mm. Och, men jag ploppade ut på Nacka BB då.
Ja, som inte finns längre.
Det är så?
Nej.
Mm-hmm.
Så du växer upp i Haninge?
Ja.
Började spela fotboll, hur gammal var du då?
Jag spelade fotboll så länge, men jag bodde ju bara där till jag var 3-3,5 kanske.
Mm.
Sen flyttade vi till Västergötland då.
Ja.
Så där började jag spela tidigt. Så tidigt som jag minns så har jag sprungit omkring med bollar av olika slag, om det har varit fotboll eller... tennis eller så. Men jag började väl i Hova IF då när jag var 5 år. Det var väl... Då fick jag vara med och spela de som var 8 då. Så det fanns ju inga... Ja, det var de som var yngsta åldersgruppen egentligen då. Men jag tog mig väl in där på något sätt. På den tiden spelade man 11 manna också. Så det var ju som en hel... Ja.
Väldigt seriöst.
Ja, seriöst. Men sen kom ju 7 man. Jag vet inte om det var så seriöst att så små spela på storplan. Men det var där det tog liksom börja i alla fall. Om man kan säga karriären. Men
passionen?
Ja, passionen har ju alltid funnits där. Och träning med klubben var en sak. Men det var mer det man gjorde vid sidan av med kompisar och sånt. Så kanske la grund för att man en dag blev en bra fotbollsspelare. Så är det väl.
Och sen gick du vidare till Degerfors?
Mm, det är ju en bit senare. Det är ju...
väl där din elitkarriär började?
Ja, det kan man säga. Men innan jag spelade i Hova till jag var 19. Sen spelade jag, det var ju division 5 då. Så sen spelade jag faktiskt en period i Tidaholm i division 2. En halv säsong där. Innan Degerfors blev intresserad. Och Degerfors var ju allsvenskan på den tiden. Så det blev ju en snabb marschering där från division 5 egentligen till allsvenskan på 7 månader någonting. Så det var snabba ryck.
När du var 19?
Jag var 19 när jag vann, så jag var ju 20 då när jag gick till Degerfors där. Det var den här klassiska sommar 94 då, som många minns.
Ja, det är mitt första fotbollsminne.
Mm, jag förstår det.
Hur kändes det att gå till en allsvensk klubb?
Det var konstigt, för jag hade precis spelat division 5 och visste ju inte om jag skulle kunna ta steget och klara mig division 2, eftersom det är ju många divisioner bara det. Men jag kände väl ganska snabbt att jag kunde hävda mig på den nivån. Och sen hävde jag mig så pass bra så att representanter från Degerfors var kolla på mig. Då. Så att jag gjorde lite mål där på våren. Och så det var väldigt, väldigt konstigt, eller så surrealistiskt. För det var ju de hade man ju året innan varit och kollat på när de spelade allsvenskan. Liksom. Och det var långt borta när man var i division 5. Men på något sätt så... man ville på något sätt se hur bra man kunde bli, och snabbt kunde jag akklimatisera mig i den miljön, så att det var fantastiskt egentligen.
Och hur lång blev sessionen i Degerfors?
Det blev 1,5 år då blev det. Så jag spelade där halva 94, hela 95.
Och sen flyttade du till Göteborg?
Stämmer. Det var ju också så där, man trivs bra i Degerfors och kände att man fick spela där. Och sen, då var ju Göteborg liksom det allra största laget. Det var ju så, de hade vunnit x antal SM-guld i rad och spelade Champions League och så där. Så att det var ju på ett sätt kanske ett enkelt val, men samtidigt inte då. För man inte visste om man skulle, återigen då, ska man ta det steget och kanske få sitta på bänken. Så får man, så vet man att man spelar i Degerfors, men det gick ju väldigt bra också.
Ja, du blev ju allsvensk skyttekung 1996 med 19 mål gjorda.
Mm. Det stämmer. Men det var ett bra år. Vi vann SM-guld och skytteliga och vi slog Milan i Champions League. Och så det, liksom, det var ett, det klart det var ett bra år. Så var det.
Men hur var det, om vi stannar kvar lite vid IFK Göteborg på den tiden? Mm. Ett lag som... Det går ju inte ens att jämföra med det IFK Göteborg vi ser idag.
Nej, det var väl lite mer välmående
på 96. Alla sätt och vis. Fornstora tider där. Mm. Men hur kändes det att gå upp till en sån klubb? Du var ju fortfarande väldigt ung. Knappt 22 fyllde, om jag räknar rätt.
Mm. Jag fyllde ju 22 precis. Den första säsongen i Göteborg, men...
Och så spela Champions League.
Nej, men det var ju konstigt liksom. Alltså egentligen var det konstigt. Men samtidigt kände jag att jag hela tiden utvecklades. Och jag hade gjort en jättebra höst i Degerfors. Och då kom jag trea i skytteligan, tror jag. Med Degerfors. Och det är klart det är svårt. På något sätt blev det givet. Jag kände att jag, med tränare och ledningen där, att de kommer satsa på mig. Liksom. Så att jag kände att jag ångrar om jag inte tar chansen och testar. Får väl liksom... Tänkte jag får i värsta fall flytta tillbaka då. Det var väl lite så jag tänkte. Men det flöt ju på ganska bra redan från början. Och sen så att det var inget snack. Jag tog min plats där och levererade också.
Men vad var det som gjorde? Kände du dig att det var ett för stort steg i karriären? Eller?
Nej, men det är över. Alltså få spela med de bästa i Sverige. Liksom, och även få chans att spela... kvala till Champions League liksom och spela där. Det är klart att det blir svårt att inte ta chansen. Och då går du liksom att fundera på det sen. Och du kanske går och skadar eller någonting. Och skulle man liksom ha testat. Så att någonstans vägde det över till det till slut i alla fall. Så att det kändes någonstans givet till slut. Men samtidigt är det så att man flyttar till en ny ort. Lär känna människor, laget. Och tar ungefär något år eller 1,5 kanske innan man kommer in i allt. Så att jag på något sätt... kommit in i så. Sen har jag flyttat lite sådär. Man känner att man börjar lära känna människor och sådär. Men fotbollen är ju lite sådär. Man får ju antingen får man chans att anta utmaningar, så är det lite upp till en själv om man vill ta den chansen eller inte.
Fanns det tankar hos dig redan då när du flyttade till IFK Göteborg om att försöka bli utlandsproffs?
Nej, jag tänkte faktiskt inte på det alls i början, utan jag tänkte att nu gäller det att jag visar så bra som möjligt för att jag ska kunna spela från start så mycket som möjligt. Så det var ju min första tanke. De där tankarna kom väl senare sen när man började göra mycket mål och klart man kände att man hävdade sig också internationellt, alltså i Champions League och så. Det är klart att någonstans så började funderingarna komma på det då, men det är ingenting som tog min tid på dagen, utan det var fullt upp liksom med matcher och träningar och sånt där.
För nästa fråga är ju förstås, eller nästa fråga rör ju din flytt till Milan.
Mm.
Hur såg det ut när de tog kontakt med dig?
Vi mötte dem ju med, alltså i Champions League. Vi vann mot dem hemma. Sen gjorde jag ju mål borta mot dem när de fick stryk. Då. Gjorde två ganska bra matcher. Det var väl det som, klart tillsammans med att jag gjorde mycket mål i Allsvenskan, var väl det som la grund till den flytten. Men den var väl på gång ett tag. Jag visste att det fanns intresse, men sen så blev det någonstans på. Nu är vi framme på... känns som det är 100 år sedan då man pratar, men det är ja, 97 då. Någonstans våren 97 som började förstå att de är intresserade på riktigt. Så att någonstans på våren 97 då, så vet jag väl att jag kommer gå till sommaren då.
Var det ett svårt beslut att ta?
Nej, men det är samma där. Det är klart att det är oerhört bra där jag var också i Göteborg egentligen, och det flöt ju på. Men samtidigt ska man då hamnar man där igen då, ska man... Okej, man kan ta det kanske är liksom den tuffaste utmaningen man kan ta på ett sätt, och det ska vara ett av världens bästa lag då. Ska man anta den utmaningen eller ja, fortsätta spela här, kanske inte få chansen igen, så återigen så kändes det att jag måste nog ta den möjligheten liksom, chansen.
Och du gjorde ett mål i Milan på 13-19 matcher?
Ja, 19 vet jag tusan om jag gjorde. Men det var väl... Jag var ju bara där ett... Ja, 7-8 månader kanske någonting.
Hur kändes det att komma till Serie A Italien? En helt annan fotbollskultur från allsvenskan, där ändå supporterkulturen inte var så uppbyggd och intensiv som den har varit de senaste 10-15 åren här i Sverige.
Det var ju, alltså man kan ju ta sig an lättare uppdrag, tror jag så. Liksom, alltså komma på ett sätt. Men samtidigt så hade det varit lättare att komma till en klubb kanske som fungerade och var väl, alltså mer välmående. Så vi var ett lag som förväntades ligga i toppen när vi låg i mitten någonstans. Så att stämningen var väl så där, får man säga, i laget och sådär. Så att... Allting hade varit lättare om det varit lag som hade fungerat och vunnit matcher och legat i toppen. Men det var ju spänt liksom. Från ända uppe från Berlusconi och neråt liksom. När det inte funkar. Så att miljön var väl inte den bästa att komma som. Vi var ju många utlänningar också. Det blev lite så här grupperingar såklart. Italienarna som var där, som hade lyckats med mycket innan, tyckte inte att det var deras fel. Så det blir lätt att det blir vi som kommer utifrån som inte är tillräckligt bra. Så stämningen blir ju så där.
Språkliga barriärer kanske också.
Det är också, många kan ju engelska, men det är klart att det, så är det ju. Man kommer ju lite underläge där också.
Lite apropå Berlusconi, jag ska bara inflika lite snabbt en fråga som jag vet att våran producent Joakim har i manuset. Hängde du någonting med Silvio Berlusconi?
Nej, jag har hälsat på honom några gånger. Han kom till matcherna ibland och sen hörde man helikoptern. Han hade egen helikopterplatta på Milanello och sen, ja, man hörde när han kom då. Men hängde, det ska jag väl inte överdriva och säga, men jag morsat på honom.
Och som sagt, du var inte tillbringande 7-8 månader
i... men jag kommer dit på sommaren, sen så lämnar jag väl i, kan det vara ett februari eller något kanske, det var väl något sånt. Men ja, nej, men så var det. Jag många med mig som inte trivdes där. Och lite så här med facit i hand idag, så hade man kanske att man skulle varit någonting, jag kan känna att jag kan ha haft lite mer is i magen kanske och varit kvar. Jag menar, jag hade ett långt kontrakt och sådär, så att man, men någonstans var man väl lite, jag var ju 23, man var kanske lite naiv liksom och tyckte att man skulle spela mer och sådär. Samtidigt kan man se tillbaka som man var i världens bästa klubb i stort sett och hoppade in i varje match i stort sett, även om jag inte spelade från start. Så hoppar jag in och sådär. Så att kanske lite mer is i magen om man har fått gjort något, om man ändrar någonting i karriären idag, så har jag nog haft lite mer is i magen.
Det målet du gjorde i Milans tröja, minns du det?
Absolut.
Vilket lag mötte ni?
Empoli. Vi var med 1-0. Så det var vår första trepoäng. Alltså det där minns jag så väl, för att det var så himla spänt i klubben. Jag vet inte om det var... Ja, det var vår första trepoäng i alla fall, och det var väldigt, väldigt jobbigt i klubben då. Det var spänt på alla håll och kanter, så Det var väldigt förlösande för mig. Anfallare kom in istället, bytte ut Klöivert och jag kom in och fick göra det här målet. Så att det var väldigt förlösande för hela laget. Var det. Även om vi inte spelade bra så fick vi med oss den här 3 poängen. Så det var någon som man kunde liksom för stunden andas ut och slappna av lite grann i all den press som var där.
Men ändå så gjorde du som du gjorde och du gick vidare. Var det ett beslut du tog själv eller var det med klubbens...
Nej, klubben ville ju. Alltså, det var ju Capello. Capello tyckte inte att jag skulle söka mig bort heller. För att någonstans så var det så. Jag kom in i varje match. Jag hade en spelstil som jag var bra på att gå i djupled och sådär. Och kunde liksom förändra matchbilder som jag visste att han gillade. Så han ville inte alls att jag skulle gå först. Men sen är det inte han som sitter på... kanske bestämmer allt heller, utan det är högre upp liksom. Så det var väl inte givet, men samtidigt så kände man att gå i en miljö där man inte mår bra, för det blir jobbigt. Jobbigare än vad människor tänker. Man tänker att man ska vara där och liksom man tjänar bra pengar och så vidare, att man ska liksom stå och sätta sig och eller liksom ta sig an situationen bara. Eller, men någonstans vill man ju, även när man är fotbollsspelare, må bra liksom. För det är också så får den kanske att prestera på den nivån som man hoppas att man ska prestera. Så att, det blev ett... Newcastle blev intresserade där och ja, jag hamnade där. Sen, ja, det var på vintern en gång, 98 är vi framme vid då.
Köpte de loss dig eller bröt du kontraktet? Eller?
Nej, de köpte loss mig. Det var väl Milan som gjorde en bra affär. De fick väl dubbelt så mycket ungefär som de hade gett för mig. Så att, något bra hade jag väl gjort förmodligen i Milan som gjorde att de trissat upp prislappen lite grann. Så att,
det är 1-0-målet.
Matchvinnare. Kan vara det kanske. Ja.
Men hur kändes det att gå från Serie A till Premier League då? Det är ju två väldigt skilda fotbollskulturer.
Absolut. Men man kom till... På något sätt var det lite skönt att komma och få, även om vi har kommit in lite i italienska, men det är klart det är skönare att kanske komma till England och känna att man har, gör sig mer förstådd. Och jag tyckte det var lite mer avslappnad stil i England också. Umgicks på ett annat sätt utanför fotbollen. Så det var på något sätt skönt att få vara lite sig själv på något sätt. Så det var väl lite så man kände när man kom dit.
Och när du tittar tillbaks på tiden i Newcastle idag?
Nej, det var ingen... Alltså det är mycket som spelar in där också. Det var vi presterade ju inte jättebra där heller, kan man väl säga. Alltså vi låg väl någonstans i mitten, nästan på nedre halvan. Det var väl inte... det är ingen kanontid heller, om man säger. Jag gjorde ju några mål och sådär, men det är också... Mycket att jag drog på mig körtelfeber och sånt där när jag var där. Så det är mycket som gjorde att jag var borta i flera månader också. Dagley köpte mig, han blev sparkad, sen kom skyllet in. Och där fick jag spela i början, sen fick jag körtelfeber. Så det var ju borta i flera månader. Så någonstans har jag väl inte haft maxflyt riktigt när jag har liksom dit jag har kommit, kan man väl säga. Men när jag har varit frisk så har jag hela tiden konkurrerat liksom om att spela. Så att det, men samtidigt, England var en bra period. Det var bra vänner och sånt. Vi hade trevligt vid sidan av. Och alltså. Men klart, man önskat mer att man hade kunnat spelat mer, presterat mer. Så kan jag väl känna när jag tänker tillbaka. På ett sätt är det lite frustrerande när man känner att man har kunnat gjort bättre. Men sen ska man vara frisk också. Annars är det någon annan som tar ens plats såklart. Det är ju på, så tufft är det ju på den nivån.
Var du med i matchen när Newcastle spelade cupfinal?
Jag var med. Jag hoppade in mot Arsenal. Var jag. Men jag spelade inte så länge. Jag kommer inte ihåg hur länge det var. Om det var en kvart eller vad det var.
Hur kändes det att spela en sån match på så hög nivå ändå?
Nej, men det är häftigt. Men jag vet att det stod i väg det väldigt mellan mig och en annan forward. Så någonstans var man jävligt besviken först också att man inte spelade från start. Så att, så var det. Så det var ju första känslan. Men sen så försökte man komma in. Men det stod 2-0 till dem. Jag undrar inte om de vinner med 2-0 om jag minns det här rätt. Så det stod 2-0 när jag kommer in, tror jag. Så att det kändes lite så där tufft läge att komma in och försöka vända på den steken, men kul att få uppleva det såklart. Som en full streamad borta match, som 2-1 ifrån Kärnströmmen måste match. Jag är Robin Quaison mot
United. Jag är en djupledsboll till CH Jagnet. Andreas Andersson har återvänt till svensk fotboll.
Kontraktet är på 3,5 år och kom i allra sista stund för att Andreas skulle bli klar till Champions League-kvalet mot AIK Aten på onsdag.
Jag har alltid varit AIK sedan jag var liten, så jag har alltid följt AIK och varit en supporter, så att, det känns kul.
Ni köper en bänknötare?
Ja, det lär nog inte vara här i alla fall. Jag tror inte de har förstått riktigt den chans de hade. Att lägga fram utmaningen på ett visst sätt. Jag tror Andreas har blommat ut. Jag tror att de kanske lade det fram på fel sätt.
Hur såg det ut? För att nu börjar vi komma fram till tiden i AIK.
Mm.
Vi kanske ska ha lite bakgrund där. Du var AIK-are som barnsben.
Mm. Framförallt var det hockeyn först. Som fångade mitt intresse väldigt mycket 82-84 med SM-gulden som jag kommer ihåg. Starkt. Så hela mitt 80-tal var mycket att jag satt och lyssnade på sportradion, lyssnade på AIK. Det var ju Perke Eklund, sen var det Bosse Berglund som var min stora idol, som gjorde mycket mål. Så att, ja, det var ganska tuffa år, det var liksom på gränsen hela tiden med hockeyn där och ta sig till slutspel. Men sen så slog man Djurgården några år i kvartsfinalen när Djurgården vann sin serie. Så att det var mycket för mig. Jag var ganska själv också i lilla Hova och AIK. Vi var inte så många. Vi var två stycken någonting. Så man fick liksom kämpa oss mot alla färgstar och sånt där.
Men det var någonting som du valde själv? Det var ingenting som du fick utav föräldrar, morföräldrar,
Nej,
farföräldrar?
Nej, på något sätt så var det att jag tyckte... Alltså, eller tyckte väl lite häftigt, vet jag inte vad jag tyckte. Men att jag var född i Stockholm och sen den hockeyperioden där mot 2-4 som fångade mig som AIK. Sen var det mycket Dala Dahlqvist i fotboll.
Ja.
För fotbollen på 80-talet var ju inte så där.
Nej, det var ju hockey som var dominerande.
Det var så. Det var inte så många som var kolla på Råsunda heller. Det var inte fullt direkt på läktarna heller. Så på något sätt blev inte det. Hockeyn var lite hetare. Men fotbollen kom igen sen. Så att,
I samband med EM 92 och VM 94.
Ja, precis. Så det är klart med guldet där, så det är klart att det tar fart.
Mm. Men hur såg det ut när du började tänka på att lämna Newcastle? Eller var det någonting som du kanske inte själv beslutade om?
Jo, alltså det gör man ju. Jag satt ju på ett avtal som jag hade flera år kvar på. Så det är klart att jag hade kunnat varit kvar där och spelat fotboll där. Men återigen hamnar man väl ett läge där man känner att man håller på med fotboll för man vill spela fotboll. Jag kände det var osäkert liksom vad kommer hända i Newcastle framöver. Skyldet var ju kvar, sen blev väl han sparkad också då, eftersom det inte funkar så bra i föreningen. Men jag hade väl inga tankar på egentligen att jag skulle kunna gå hem till en svensk klubb, eftersom jag stod under kontrakt och förstod att det skulle kosta en del pengar. Så att det växte väl fram där någon gång på tidig sommar 99. Vi är ju fram någonstans med Stefan Söderberg då.
Mm.
Men det var väl inget som jag egentligen trodde på kanske skulle funka ens egentligen. Men det växte väl fram i och med att AIK gick bra liksom i kvalomgångarna till Champions League, och på något sätt så blev det väl mer och mer verkligt. Alltså tanken att den var verklighet skulle kunna funka. Så att, men det var väl, jag vet inte exakt hur de här förhandlingarna gick till med Stefan och England, men han löste det i alla fall. Så att det var ju fantastiskt att det gick att lösa. Samtidigt kände man ju också shit, som en viss press att komma hem, och man vet att man kostar en del pengar och så vidare. Så att jag kände ju shit, vi måste gå till Champions League. Där kände jag stor press själv med AIK Aten och den kvalmatchen där, att vi ska klara det, så man vet att det kommer in pengar till klubben. Ja. Så kände jag mycket.
Men var det en självklarhet att du skulle gå till AIK? För att du hade ju bara några säsonger tidigare spelat i IFK Göteborg, vunnit skytteligan, varit utomlands ett tag. återvänder till allsvenskan och går till en stor rival till din förra klubb egentligen?
Det var ingen självklarhet från början, för det fanns alternativ att jag skulle kunna åka ner till Italien igen. Men det var jag inte så sugen på. Sen var väl också en stor anledning att jag fått barn också, tror jag. Jag satt, vi bodde i England med Ebba som var ett halvår, eller under året var hon där. Så jag tror att det påverkar mig mycket också. Hade jag varit själv i England eller liksom, då tror jag nog att jag hade varit kvar och kämpat vidare. Men på något sätt tror jag det här gjorde att man ville komma hem kanske närmare till nära och kära på något sätt. För man har fått, jag tror att det påverkar mer än vad man tänkte då kanske. Att det var ett val som man gjorde, för att det låg lite till grund, tror jag. Så det var absolut inte självklart på något sätt. Men någonstans kände jag en längtan till Sverige. Och det var AIK som den har varit min klubb sedan jag var liten. Och det var det alternativ som fanns för sig. Och det var ett jättebra alternativ. Så att det gick att genomföra. Då kände jag att vi kör.
Kändes det?
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous 2-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Lite som att komma hem på ett sätt. Född i Stockholm.
Ja, komma hem. Men på något sätt så kändes det stort för mig såklart. Som AIK, att få spela i AIK. Så är det. Jag vet inte hur jag hade ställt det till om det varit någon annan klubb. Men AIK, det kändes rätt i tiden då. Liksom ett bra lag som är stor chans att komma till Champions League. Eller en chans i alla fall. AIK Aten var inget dussinlag som vi slog, utan det var en kanonmatch. Men jag såg ju möjlighet att få spela internationell fotboll liksom med ett svenskt lag igen.
Och det, när du kom till AIK så ansågs ju det vara en dundervärvning.
Ja, men det blir ju stort eftersom då det som slås upp i tidningar, det blir pengar såklart. Det är det som är häftigt att skriva om, hur många miljoner jag kostar och sådär. Så det är klart att någonstans så blir det ju blir en press någonstans också, är klart, som man ska hantera i det där. Så är det ju. Så att det är klart att det blir en stor grej. Det var ju liksom största summan som hade liksom lagts på någon någonsin liksom. Så någon som kommer, svensk spelare som kommer hem igen liksom.
Och inte är så pass gammal än heller.
Nej, men det var väl det. Och det är klart, de fick väl ner summorna en del. Jag vet ingen aning vad det blev till slut. Men jag vet ju att det var någon uppdelat med någon summa. Och sen någon summa till om vi gick till Champions League och sådär. Men det är klart, det är någonting som har följt, det följer en lite. Och påverkar en kanske mer än vad man tror också. Att man lever under den pressen lite. Och det är klart, man blir påmind i AIK om det inte funkar bra också. Det är så pass många som tycker och tänker. Så är det.
Minns du din allra första match i AIK, tror jag?
Helsingborg borta var det. Det var väl någonstans där man kände, eller vi kanske kände det för mycket. Man trodde att vi skulle... Jag tror vi efter den matchen ledde med 9 poäng och sånt där i Allsvenskan. Något sånt. Alltså vi har ett bra försprång i alla fall. Men någonstans så tappade vi det här på väg. Jag tror att det blev mycket fokus på Champions League och... Så vi tappar lite i Allsvenskan och tyvärr så grejer vi inte den som såg väldigt, väldigt bra ut på hösten.
Jo, för det såg ju länge ut som att vi hade kunnat ta det där SM-guldet.
Ja, även sista matchen så hade vi ju chansen, och sen så gör vi ett jobb mot Örebro, men sen det svider ju mig fortfarande. Det pratades inte så mycket, Helsingborg mötte Göteborg borta i sista matchen och gör världens offside-mål, men det blev inte så stort grej. Alltså, de var ju tvungna att vinna mot Göteborg för att inte vi skulle gå om då. Men de gjorde ett stavrum, tror jag det var, som gjorde ett jätteoffside-mål. Men det var inte så mycket fokus på det, konstigt nog. Så där förlorade vi guldet. Men vi borde ha fixat det tidigare kanske på hösten.
Det blir, ja, vi har ju pratat om det flera säsonger i AIK. Kantat lite av skador.
Mm.
När började din skadeperiod?
Ja, men jag fick ju det våren 0-0. Där.
Mm.
Så jag spelade bara några matcher. Sen var jag borta hela det året. Så jag är tillbaka till 0-1. Spelar hela 0-1, hela 0-2, halva 0-3. Sen kommer den sista... Så går korsbandet igen då, mot IF Göteborg. Är det, bara efter några minuter. Så jag kände att det var kört igen. Jag kände att det var korsbandet. Så det var ju liksom samma feeling som det var mot Trelleborg 0-0 hemma. Så att, ja, det var ju bittert. Jäkla bittert. Men där tror jag att jag ska komma igen. Det var 29. Och någonstans kände väl jag att jag var 29. Att det var min bästa ålder faktiskt. Om man liksom varit med, tar man en rutin. Får lite psykologiskt övertag på yngre spelare man möter. Så, där. Så någonstans där kände jag att jag var väldigt bra också. Och det hade också precis spelat in mig, kan man säga, i landslaget också. Spelat i kvalmatcher och sådär. Så då... Ja, det är alltid tufft med skador, men det kändes extra tufft där. Så det var tungt. Sen är det ännu tyngre när man inte kommer tillbaka, när man tror att man ska komma tillbaka.
Hur var känslorna där innan avtackningen på Råsunda?
Nej, det var väldigt känslosamt. Jag hade gått och... Man har gått och hoppas i många år att man ska bli bättre, men någonstans så kände man bara att knät, liksom, det pallar inte den träningen. Det går liksom inte, det svullnar hela tiden. Man har liksom levt med det där, träna, kyla ner knät och liksom försöka, men det funkar inte. Och till slut så orkar man inte riktigt längre. Och man känner att knät, alltså jag inte kan röra mig som jag gjorde innan, och då blir det liksom inte rätt mot varken klubben eller mot mig själv. Så att, nej, det var tufft att gå ut. Det var känslosamt att gå ut mot... Det var ju Norrköping hemma som jag blev avtackad. Det var jättefin avtackning, men... Ja, man var ledsen. Ja, men.
Hur är det med knät idag?
Nej, det blir... Jag önskar att säga att det var bättre, men det blir sämre bara tyvärr. Så att det är mycket... Det är korsband och menisk och broskskador, så det är bara... Jag tänkte säga skräp, men man försöker röra på sig lite. Ändå spela lite... Sjumanna fotboll med någon serie på Skytteholm där, som är tidiga morgnar på vår höst. Sen, nu är det mycket hockeybockey faktiskt, skridskor. Så att det är det snällaste för mitt knä egentligen, om man ska välja någonting, så är skridskor.
Det är ju ändå positivt.
Ja, det är positivt så länge det går, för jag vet inte vilket humör man ska ha när man inte kan röra sig längre.
Mm.
Bra. Men lite van att kunna göra det. Skott från halva plan. Jag är Kennedys dubbelvolt. Jag är Niklas Karlssons punktmarkering.
Jag är Martin Mutumbas statuering. Jag älskar mitt lag varenda stund. Sådär, välkomna tillbaks till episod 179 utav podcasten vi kallar Radio Råsunda. Med mig i studion, derbyhjälten Andreas Andersson. Nu ska vi dock inte prata derby, utan nu ska vi prata Champions League.
Mm.
Bästa matchen som du spelat?
Alltså min bästa match, det var ju mot Arsenal hemma. Då fick vi stryk, men gjorde jag ju två mål och det mesta fungerade i den matchen. Så det var väl någonstans där jag började komma igång den säsongen också. Jag hade ju liksom kommit från Newcastle, försäsongsträning egentligen. Sen har jag kommit in i matchen lite. Jag hade bra period i slutet av Allsvenskan och Champions League där. Så att...
Winterberg. Nu. Ut mot Dixon, en svår mål hinner han göra. Passning till Vieira. Petit. Och Cano. Men inte någon typisk spjutspets.
Nej, men han brukar faktiskt ligga betydligt högre upp i plan när man har gjort den här matchen.
Gjorde tre mål mot Chelsea på en kvart.
Bra spärspass
bra.
Till Andreas Andersson. Och kommer han in och ja, han gör en dragning. Och han gör en dragning till. Och han
gör vilket mål!
1-1!
Och det är rätt gubbe som får göra det.
Och vilken passning av Novakovic. Vilken underbar passning. Och vilket solonummer. He's back in the game.
Jag tycker det har legat lite grann i luften här. Han har spelat fantastiskt bra i så här långt. Och det här är lite pricken ur hit. Men det är en underbar passning också.
This is not the fucking Premiership. This is the Champions League. Kan Andreas Andersson säga efter sitt misslyckande, kan vi väl kalla det för, i Newcastle. Nu är han igång. Tre mål idag har han gjort. Mot Malmö FF, mot Örebro, mot Arsenal.
Ja. Det är min bästa match jag gjort i Champions League. Sen får vi stryk med 3-2, tror jag. Vi gör ju många bra matcher i Champions League. Arsenal borta, som vi är jättenära att ta poäng. Som vi varit inne på lite, Barcelona, som man knappt vill prata om. Som vi ledde med 1-0 länge. Och med domartabben och allt det här. Men det är många matcher som vi gör bra. Sen är det tufft med de här lagen borta. Då. Så Barcelona och Fiorentina var ju inga kalasmatcher borta. Men vi gör bra matcher hemma, och jag visar att vi är... Att vi är med i matchen och är nära liksom och knipa poäng. Så att, ska man komma ihåg att det var stora lag vi mötte. Liksom. Arsenal och Barcelona.
Det hade ju varit stora lag att möta även idag.
Ja, absolut. Men de var ju, tänkte säga, lika stora då. Ja.
Största profilerna du minns att du mötte i Champions League då?
Ja, jag och spelare är ganska dålig. Men jag mötte ju mina gamla lagkamrater då. Bogard och Kluivert, som jag spelade ihop med i Milan. De var ju i... Den ena, ja, de var ju Barcelona båda två, så de mötte jag. Vilka var mer i Barcelona? Bröderna de Boer var väl där, va?
Jag är bättre på 00-tal faktiskt, som jag ska vara.
Ja, jag är så dålig på spelare egentligen, men det är klart att det var bra spelare. Klart Arsenal var inne i sitt esse också då, liksom, under den perioden. Så att det var ju världslag liksom. Det var också som Henri får lite sitt genombrott också mot oss. Han kom ju från, jag vet inte vart han har kommit, han kom från Monaco innan han kom till Arsenal.
Ja, han spelade i Frankrike, tror jag.
Han avgör ju mot oss på, spelade vi på Wembley, va?
Mycket möjligt. Jag var inte där, 10 bast gammal.
Jag tror att det var så. Ja. Men det var lite där han fick fart, för han var lite avbytare i början i Arsenal. Men han fick lite fart på sin karriär, kanske mot oss då.
På AIKs bekostnad. Hoppas han kommer ihåg det.
Jag för mig att han gjorde 3-1 mot oss. Han gjorde 2-1 och 3-1 väldigt sent mot oss på Wembley där innan. Vi hade 1-1 med Krille Nordin, som gjorde 1-1 för oss.
Ja, när du ändå nämner honom så måste jag ju faktiskt flika in en liten bonusfråga här. Vem utav de lagkamraterna du har haft i AIK minns du bäst? Och tyckte du var roligast att spela tillsammans med?
Oj, ska man tvingas att välja en? Men jag får ju välja Nebbo ändå då, som var min radarpartner där framme, som kunde hitta på både det ena och det andra. Ibland visste man ju inte riktigt hans tankar. Nej. Men det blev ju oftast genialiskt det han gjorde. Så att, det är klart, med hans Barcelona-mål. Men han är häftigt att se en som irrationell spelare. Och med sån bollbegåvning, sån spelsinne. Så att, då väljer jag Nebbo.
Du har ju lagkamrater som du spelade mot som är aktiva i Allsvenskan än idag. Stefan Ischisak spelar fortfarande i Elfsborg.
Det stämmer faktiskt. Han har fått, vad är han född? 80, va? 81?
Ja, han är 80 eller 80.
Nej, 82 är han förresten.
Nej, jag minns ju hans första match. Allra första match i Allsvenskan.
Vilken var det?
Oj, det måste ha varit... Jag skulle vilja säga Helsingborg hemma, men det kanske inte riktigt stämmer. Men det var...
Nej, men det var ju precis. Han hade ju debuterat innan jag kom, så det stämmer. Det kanske var det våren 99 sen då? Jag tror att han är 82, han var nog 17 när han debuterade, kan nog säkert stämma.
Men ja, precis. 82, tack. Nej, det var...
Nej, men han var ju alltså en grym spel som man såg väldigt mogen liksom, för att vara både på plan och vid sidan av. Så det var imponerande att se en 17-åring som tog för sig så mycket när man kom. Jag har hört talas lite om den killen från Rågsved och sådär, men han levererar ju på en gång och blev ju snabbt en av, alltså, profilerna i AIK, en spelare som en startspelare liksom. Så att,
han gjorde ju väldigt bra ifrån sig i den derbymatchen mot Bayern vi pratade om tidigare under intervjun. 5-2-matchen, där var han ju också briljerad och då var han ju inte gammal.
Det var han ju inte. Han var väl
19.
Han spelade fram med ett, kommer jag nu säga det. Han spelade fram med öppet mål.
Mm. Hur kändes det att spela tillsammans med Andreas Alm som jag och väldigt många med mig? Jag minns ju hans ramsa till exempel. Andreas Alm är farlig som napalm. Men, men han, jag minns ju honom allra bäst som tränare.
Ja, nej, men han var en... Alm var ju en riktigt bra fotbollsspelare. Han hade väldigt bra fot också, liksom bra... väldigt oöm spelare, han tar löpningar liksom, orädd liksom, så att säga. Bra fot, bra löpningar in, stark i kroppen och, så att han var en spelare som var bra spelare. Vi kompletterade varandra ganska bra. Jag gick kanske lite mer i djupled vad han gjorde, men han fanns alltid på rätt ställe in i straffområdet och var har nog väldigt bra målsnitt kan jag tänka mig. Om man tittar på hans matcher och mål så var han alltid nosa upp målet väldigt bra. Och så också en spelare som var bra på att reta upp motståndarna också.
Ja, det kan jag tänka mig. Och så spelade du ju även med Daniel Tjärnström.
Absolut. Och vi har ju spelat ihop i Degerfors också.
Ja, just det.
Så vi spelade
Men du spelade i Degerfors senare också, kom jag på nu. Eller nej, var sportchef.
Precis. Precis. Nej, så vi har spelat. Så vi lärde känna varandra tidigare egentligen. Sen gick han till Örebro och jag gick till Göteborg. Och sen är jag utomlands. Han var kvar lite i Örebro, så hamnade han i AIK. Och sen hamnade han väl där ett halvår innan mig. Det var ju samma säsong egentligen då. Nej, men han är ju fantastiskt duktig och har liksom... hållit ihop sin kropp också. Så han har ju spelat i många år, så det är ju bara, det är stort i sig att kunna spela så mycket matcher som han har gjort. Han fick sätta pricken över hit där, kan man säga, med guldet där, med att komma in och göra mål.
Var du på plats den matchen?
Nej, jag såg på TV bara. Så,
hur kändes det när du såg hans mål? Och...
Nej, det kändes så rätt på något sätt också. Det blev...
Det var ju väldigt rätt att det var just han som...
Ja, det blev det. Och han var ju, kom ju in i matchen där. Så att det var ju... Så den säsongen var han ju inte helt ordinarie. Men han var hela tiden med, så att säga. Och det är klart att komma in och avgöra så, det blev ju helt perfekt.
Kronan på
regisserat,
verket.
Kan man säga. Det var det. Så att, och vi har ju kontakten än idag. Så att det, så är det. Han bor ju kvar i Stockholm.
Ja, han brukar komma på olika AIK-evenemang. Ibland. Det är väldigt kul. Men förutom då AIK och Degerfors, Newcastle, Milan, så har ju du även spelat för landslaget.
Det blev några matcher där också.
Jag tror att jag såg på engelska Wikipedia den här gången.
Stämmer du, det där, jag tror.
43 gånger.
Det stämmer. Ja, nej, det är kul. Men det, att få vara... Det är ju många drömmer om såklart att få med och spela, få representera sitt land. Och jag har ju lyckats att pricka in mina knäskador lite dåligt. 0-0 var ju första då, missade jag ju det EM-et. Och sen så var ju med 0-2 Japan-Sydkorea, vilket var en fantastisk VM. Det var riktigt nära att vi kunde gått riktigt långt egentligen.
Jag minns det VM-et tyvärr alldeles för väl. Golden goal i 101 minuten.
Precis, och det var ju liksom... Ja, och det är det som ska vara tjusning med fotboll då, lite. Att det är små marginaler, men det är lite tråkigt när man står på fel sida där och med Svenssons stolpskott där och sånt. Så det är klart att vi är nära, då hade vi förmött turkarna, tror jag, i kvarten om vi gått vidare därifrån. Så det är små marginaler. Men sen kom skadan igen, så att så missade jag ju 0-4 då. Men jag är glad att jag fått varit med i ett mästerskap, och det var en fantastiskt bra grupp och vi hade kunnat gått en bit till, så kändes det. Men det, för att gå vidare från den gruppen vi gjorde var ju stort i sig. Men ja.
Vad är ditt bästa landslagsminne?
Nej, alltså det som, alltså som de som inte kanske är AIK, så de minns ju mitt mål mot Turkiet borta då, där vi kvalificerar oss för Japan Sydkorea 2002. Så det är ju många som minns det målet. Det var ju lite spektakulärt på det sättet att vi låg under länge och sen så kom 1-1 via Larsson och sen fick jag göra 2-1 när det var ja, det var inte många minuter kvar, så att vi vände ju på steken och sen var det klart allting. Från att Turkiet satt i förarsätet så hade vi vänt på några minuter och sen var vi klara. Så det var lite overkligt efteråt.
Turkarna gick och väntade på att domaren skulle blåsa av matchen. Då bestämde sig inhopparen Andreas Andersson för att ta Sverige till VM-slutspel. Lars-Åke Lagrell trodde knappt att det var sant. Seger 2-1 på stopptid i Istanbul. Och Sverige spelar VM-slutspel nästa juni.
Andreas, det där hade du inte väntat dig.
Jo, det hade jag.
Hade du planerat det här hela tiden?
Ja, planera och planera kan man inte säga direkt. Men det var oerhört roligt i alla fall att komma in. Och först gör vi 1-1 och det känns det väldigt bra. Och sen ja, sätta det avgörande är underbart.
Känns du historisk nu?
Jag har faktiskt inte tänkt så mycket på, men vi är klara i alla fall.
Jag kan tala om att du är det.
Ja, det är det. Ja, vad skönt.
Det var ju väldigt overkligt när jag gjorde målet också, för att någonstans när man gör mål så förväntar man sig kanske att det ska bli lite applåder eller någon som tjoar, men det var så tyst. Och sen visste jag också att jag hade tagit en lång löpning, visste liksom inte var jag offside eller inte, så jag tittar ju länge och det är tyst och jag tänkte det är en offside, och sen ser man någon sträcker upp armarna och sen så, ja, sen är det igång liksom. Och firandet, och sen det var bara några minuter kvar och sen så var det klart. Så det var, ja, speciellt ställe att liksom fira segern på när det blir från turkar. Under matchen så var det var sånt liv på läktaren så det gick inte att kommunicera på plan.
Nej.
Så från det att det blev knäpptyst, så att det var, det är så man kan tysta turkar. Men gör det lite mer när Per Karlsson går ner i spagat. Jag är La Garra Negra, jag är Sol Invictus, jag är Nils-Erik Johansson.
Om vi ska börja sammanfatta det här då, det är derby om ett par dagar. AIK leder allsvenskan. Det var länge sedan vi gjorde det med så här stora marginaler. Jag kan i alla fall inte minnas under min aktiva karriär som supporter att vi skulle ha gjort det. Jag stod inte på norra 99 tyvärr.
Nej, men det här är ju... Nej.
Det är overklig känsla.
Ja, det är det. Samtidigt har ju AIK varit så bra. Alltså det som är så imponerande, hur de fått ihop det här lagbygget. För det är också många, det är många stjärnor som ska samsas om de här platserna. Men någonstans har ju Norling och company fått till det här laget så bra som alla på något sätt känner sig lite nöjda. Fast man inte spelar från start. De har en förmåga att få in spelare som ändrar matchbilder med dem med snabbhet om de vill in. De har ju så mycket att välja på. På något sätt har de fått att alla spelarna är, känner sig delaktiga. Fast man inte startar matcher. Sen har de snurrat runt på lite spelare så där, men det är ju, det är imponerande hur de har byggt upp det här liksom. Och så det var mycket frågetecken inför säsong. Nu pratat om Sundgren som var borta ett tag, som kom tillbaka igen, som alla andra, en fantastisk säsong.
Ja, Robert Lundström, knät.
Precis.
Jesper Nyholm.
Precis, och det var ju mycket elände i början där. Ja. Jag vet, kontakt med Syt och han var lite bekymrad och läkaren.
Ja,
det var mycket som hände där på försäsongen där.
Det var som att allting bara rasade. Hela, det var bara stackars Pertan som stod kvar, kändes det som, där i backlinjen. För Robert är ju back och Jesper är back och Nisse är back och Danne är ytter. Och man bara... Nu skulle Pertan förvisso kunna gå ner i spagat eller split och lyckas med det där själv, men skämt åsido. Men det kändes ju verkligen som att bara så fantastiska förutsättningar.
Vad händer nu? Alltså, vi åker till Uddevalla och hämtar Jansson.
Älskar honom faktiskt.
Nej, grej. Alltså, det är också fantastiskt. Liksom. Det är som en saga att få in honom. Man möter dem i Svenska Kuppen och ser att det är något... Eller Norling ser väl, eller vem som ser. Men
också... Björn, Westerholm skulle jag tro också.
Ja, kombination. Jag vet inte vem som har sett han först, men... Jag vet tidigt med historiken med Norling att han var duktig på att hitta spelare som han trodde skulle passa in i AIK redan under den perioden när vi med Superettan och där, när han hämtade Pavey bland annat från Ljungskile och sådär. Så att vem som har hit, men det är bra scoutat får man ju säga, och också vet, alltså att han går in och är så självklar liksom. Så att det är imponerande. Sen en Kristoffer Olsson som blir bara bättre och bättre. Man tror inte att han inte kan bli bättre, så blir han ännu bättre. Så att det är... Man skulle kunna nämna hela laget egentligen. För att det
känns som att det är så här, pusslet liksom verkligen sitter i år.
Det sitter rejält. Och man, på något sätt när man ser matcherna så vet man att det kommer lösa sig till slut. Även om det kan se lite sådär... Ja, under någon period under matchen, men sen så löser man det i alla fall. Så vissa matcher har jag känt som inte AIK har behövt gått fullt ens. Liksom, man har gjort några mål så han kan kontrollera matchen. Det ser proffsigt ut.
Ja, det är ju det som Bayern i våras kallade för tråkig fotboll. Det var väldigt
komiskt.
Det kan
de sitta och tycka om de vill nu, men de höll länge nog, tyckte jag. Jag trodde aldrig Bayern skulle hålla så länge ändå och vara med och kriga, men...
Jag misstänkte att de skulle falla under
sommaren. Jag trodde de skulle falla tidigare, men ja, kul att de fick vara med ett tag.
Ja, de tror det roligaste egentligen är ju att så här, de förstår inte att det heter taktik. Att man tittar, analyserar hur de spelar fotboll och sen anpassar spelsystemet efter, eller spelidén efter det. Nej, precis. Och så sitter de och gråter, bara, en tråkig fotboll, man bara...
Ja, det är bara summera.
Du föredrar offensiv fotboll då, antar jag dock. Men...
Ja, men offensiv, alltså offensiv fotboll, men det kräver ju att du har ett bra... Alltså det är så mycket bitar det där, ja. Men du får ett... AIK har alla delar, så att säga. De har en bra defensiv, men sen har de spelarna som kan avgöra... Jag ska göra skillnaden offensivt också, så att det finns en stabilitet i det laget och en mångsidighet som inget annat lag har. Så att det är kul att se hur man kan få upp en trupp på det sättet som... ser så välmående ut och det är kul att spela AIK när det går bra.
Hallå. Ser du många matcher?
Inte så många på plats har jag inte sett, men jag ser alla typ på något sätt, om det är tv liksom. Så att...
hur upplever du Friends Arena? Eftersom du spelade ju på Råsunda och det var ju något helt annat än...
Ja, det, så är det. Jag har inte spelat på Friends. Nej. Men det är klart att det blir skillnad. Råsunda var ju... Det var ju en kokande gryta liksom, när det är mycket folk. Så att det är klart att... Det förstår jag att de... Spelarna som hade upplevt Råsunda, det var inte så många kvar kanske. Så de flesta är liksom...
Pärtan.
Ja, precis. Men de flesta har inte spelat... på Råsunda liksom, så att inte de har så mycket att jämföra, men klart att Råsunda var ju, det var bra på många sätt, så var ju planen riktigt risig på våren där, och det tror jag vi tappade mycket poäng på den tiden också. Det var ju, ja, riktigt risig plan ett tag innan de fick ordning på det liksom någorlunda, men så är det klart att planen på Friends är ju, går inte att jämföra med hur det såg ut på våren ibland.
När du ändå pratar om gräs, naturgräs eller plast?
Nej, naturgräs, absolut. Det är det jag är van vid. Det är klart att det är lite, det är två olika sporter på något sätt. Det är lite så.
Jag drar mig till minnes någon intervju jag läste med Djurgårdens Jonas Olsson, som egentligen också har spelat nästan hela sin karriär utomlands.
Ja.
Han klagade ju på Tele2s balkongmatta något så otroligt. Är man van vid natur och gräs?
Ja, och den har väl fått mycket kritik i sig. Jag vet inte om man lagt om den i Tele2, men den var ju mycket kritik länge om den. Men jag förstår, det är stor skillnad liksom, när man ska komma in och i press och sånt där. Det studsar ju inte fel. Det blir en annan form av fotboll. Så det är svårt. Det är svårare som lag att komma in i press på ett naturligt sätt, om man säger så.
Och större risk för skador också?
Ja, det beror på. Det har väl jag trott. Jag vet inte om det finns några studier på det, men det skulle jag tro i alla fall. För det är mycket mer stumt liksom för kroppen när man ska stanna upp, och det blir hård belastning kan på knän och höfter och allt sånt där. Så att jag skulle tro att det kommer visa sig framgent att det kommer slita ganska mycket på kroppar.
Jag ska bara ställa en fråga till, för att jag brukar alltid ställa den frågan till alla mina gäster.
Ja.
Vilket lag i Allsvenskan har fulast hemmatröja?
Ja, det måste ju vara Djurgården.
Bra svar. Så innan vi börjar runda av här, du som ändå är derbyhjälte, gjort, om jag minns rätt, minst 6 mål i derbysammanhang under dina år i AIK.
Är det så?
Det är det. Och då pratar vi Stockholmsderby, inte Göteborgsderbyn.
Mm.
De finns ju också. Och börjar bli allt mindre. Båda två lag är ju i superettan. Ett håller på att åka ur allsvenskan. Mm. Ett mår ganska bra. Mm. Med just Andreas Alm.
Precis.
Men om du skulle ge våra spelare något råd inför den här ändå väldigt viktiga matchen på söndag. Vad skulle du ge dem för råd?
Jag tror ju för det första inte de behöver något råd. Det jag har sett i år så behöver nog inget råd av mig. Men det är ju det är bara fortsätta som de har gjort. Alltså de är ju självklara där ute, tycker jag, det de gör. Så att det ser så himla bra ut från Oskar ner och ända upp. Liksom. Så att det är bara att köra på. Djurgården är liksom inget... Issa pratade med någon innan. Jag trodde att de skulle bli 7-8. Det är väl där de ligger någonstans. De är inte tillräckligt bra. Det hade varit konstgräs möjligtvis. Men på naturgräs så har de liksom ingenting att sätta emot. Om AIK går fullt och gör det som de har gjort i de andra matcherna. Så det finns inget att oroa sig för. Det är bara att fortsätta. Så kommer man vinna allsvenskan med X antal poäng. Jag tror inte det kommer vara något som kommer vara nära.
Vilken match tror du att det avgörs? Djurgården borta. Malmö hemma. Mm. Östersund borta. Sundsvall hemma. Kalmar borta.
Jag vet inte om det är möjligt att avgöra mot. Och det går ju i och för sig. Mot Malmö hemma om det skulle gå. Resultaten skulle gå. Men det är ju...
Det skulle kunna gå om vi gör vårt mot Djurgården.
Precis.
Och Malmö möter Bayern på hemmaplan. Där tror jag att Malmö vinner.
Det är det som talar emot sig för sig då.
Nej, för de ligger för lågt nere i Malmö. De har ju haft Magnus Persson-effekten på oss efter sig hela våren. Mm. Jag tror att de trappar ner där. Sen möter Peking Kalmar i Kalmar.
Mm.
Och Peking är ju typ bara bra på just plast.
De är väldigt bra hemma.
Men nu spelar de på Guldfågeln Arena. Mm. Så där kan de ju kryssa likväl. Och då finns det en chans att vi går in på Friends Arena den 29 i frack.
Mm. Det är önskvärt, men då pratar de om AIK och Malmö.
Mm.
Det är ju inte ofta. Om man vill heja på Hammarby där, men jag vet inte. Räcker det att de tar en pinne eller?
Ja.
Eller måste de alltså, vinna mot dem?
Allra bästa är att de kryssar.
Ja,
alla får kryssa. Bara kryss. Mm. Medan vi tar tre poäng.
Ja, men vi säger AIK och Malmö. Det hade varit trevligt. Slå till dem och fram
med. Ja, speciellt med tanke på hur det såg ut förra året. För då säkrade de själva guldet i omgången. Innan de mötte oss hemma. Och det minns jag enbart för att det var på min födelsedag den 23 oktober. Så då var ju vi, vårat lag, tvungna att stå där på Malmö stadion och applådera mästarna som fick andra stjärnan. Så det hade varit otroligt kul om nu Malmö var tvungna att applådera
oss. Det borde ju inte mer än rättvist på något sätt.
Nej, det tycker jag också.
Och de som har vunnit några år också. Nej, men det säger vi.
Bra.
29 firar vi.
Det gör vi. Tack så hemskt mycket, Andreas Andersson.
Tack så mycket.
Jag är Ivan Torina mot Moskva. Vila i fred. Jag är Sveriges bästa fotbollslag. Jag är störst i Norden. Jag är allmänna idrottsklubben. Jag är AIK.
Avslutningsvis så skulle jag vilja säga ett par saker. Först och främst så skulle jag vilja återkoppla officiellt nu efter insamlingen till förmån för några ungdom. Nästa generation som avslutades i måndags. Vi i Radio Råsundas redaktion samt Allmänna supporterklubben, Norra Ungdom och AIK Fotboll tackar ödmjukt för alla bidrag vi har fått in. Vi fick in 17 690 kronor allt som allt, vilket gott och väl räcker till de biljetterna som fanns att köpa på Norra Ungdom. Samt förstås ett överskott som kommer gå till Södra Tifo. Det är då alltså så att barn och ungdomar mellan åldrarna 12 till 16 kan vända sig till oss för att anmäla sig för att få en biljett till hemmamatchen mot Sundsvall den 4 november gratis. Jag skulle vilja be alla, vare sig det är föräldrar eller barn, ungdomar som skulle vilja ha en sån här biljett och mejla mig på Nathalie. Det är alltså Nathalie @radiorasunda.se. Ange för- och efternamn på de barnen eller på det barnet som ska ha de här biljetterna. Och så skriver jag upp er på listan. De här biljetterna kommer att finnas i AIK Shop vid Friends Arena och hämta. Det enda motkravet är att ni visar upp mejlet som skickades till mig i kassan, så kommer ni få biljetten. Och vi skulle vilja tacka alla som skänkte till kampanjen. Fantastiskt bra jobbat utav alla. Tack till alla som kom med glada tillrop. Jag är väldigt glad över, jag personligen är väldigt glad över att vi fick så fin respons. Nu hoppas jag också bara att vi alla får uppleva en helt magisk match den 4 november mot Sundsvall hemma. Sista hemmamatchen för säsongen. Utöver det så skulle jag vilja informera om att inför derbyt på söndag så är det storsamling på Medborgarplatsen. Vi samlas klockan 11.00 och klockan 13.00, alltså 2 timmar senare, så börjar vi marschera Götgatan neråt för att inta Tele2 Arena. Tack så hemskt mycket för att ni har lyssnat. Det här har varit episod 179 utav Radio Råsunda. Vi som gör Radio Råsunda heter August, Andreas, Joakim, Jimmy, Martin, Rasmus och jag heter Nathalie Bergström. Tack! There's a ship lies rigged and ready in the harbor. Tomorrow for old England she sails. Far away from your land of endless sunshine, to my land full of rainy skies and gales. And I shall be aboard that ship tomorrow, though my heart is full of tears at this farewell. For you are beautiful, and I have loved you dearly, more dearly than the spoken word can tell. For you are beautiful, and I have loved you dearly, more dearly than the spoken word can tell. I heard there's a wicked war a-blazing, and the taste of war I know so very well. Even now I see the foreign flag a-raising, their guns on fire as we sail into hell. I have no fear of death, it brings no sorrow, but how bitter will be this last farewell.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news.
Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.